Den här veckan sponsras podden av Vision.
Ja, nu är vi äntligen samlade alla tre.
Ja, jag har saknat er.
Jag har saknat er.
Mm. Jag har saknat er så mycket att jag till och med ringde Cassandra i morse när jag gick förbi hennes lägenhet, förstår ni?
Alltså Cassandra ringde mig FaceTime i lördags.
Cassandra ringer aldrig mig. Nej. Det kan du faktiskt erkänna.
Jag ringer ingen.
Men du ringer absolut inte till mig.
Men alltså, jag ringer ingen. Det är min.
Cassandra var lite full i lördags. Jag tror mest att hon ringde Yahya på FaceTime.
Ja, för du hade lagt upp någon video på honom så ville jag se honom.
Ja, det var gulligt.
Mm. Ja, i alla fall.
Här är vi.
Vi har ju utlovat ett avsnitt där vi ska diskutera otrohet.
Och monogami.
Och det kommer hända idag.
Mm. Så håll i er.
Du lyssnar på Det Skaver podcast med mig, Cassandra.
Mig, Elsa.
Och mig, Nadia.
För några veckor sedan så hade ju vi ett Discover svararavsnitt som handlade om otrohet. Kommer ni ihåg det? Det var ju det här med vännen, en person som hade hånglat med sin bästa väns kille. Och de var kollegor då under den här killen. Och det satte ju igång, alltså vi bad folk dela egna erfarenheter, vi fick in massor. Och det här har vi sparat som en sån höjdpunkt på vår Instagram-profil där vi heter Det Skaver podcast om ni vill läsa dem. Men där fick vi då en fråga som gjorde att vi bara, men vi måste ta det här i liksom stora podden.
I community.
Vill du läsa alltså upp pollen? Kanske?
Ja, jag kortar ner den lite. Men det är en person som har hört av sig som har sagt att hon har tänkt en del på sin ex-pojkvän ett tag och tog kontakt med honom. Och det visade sig att de hade så mycket att prata om och hade jättekul och snackade i telefon i typ 1-2 timmar men kändes som en sekund. Mm. Och,
men den här tjejen är inte singel?
Nej, hon har en sambo och de har en 1,5-årig son. Och hon skriver så här: jag är lycklig men får inte det intellektuella utbyte som jag vill ha och behöver från min sambo. Han är en konkret realist som blivit väldigt bränd i tidigare förhållanden. Och jag känner inte att jag kan berätta om min nyfunna vänskap med det här exet då. Mm. Utan att han skulle tro att det är någonting mer på gång.
För det verkar inte på henne som att hon är intresserad av sitt ex. Utan
hon beskriver verkligen så här: jag tycker han är en jättefin person. Jag hörde av mig till han och han kände typ samma som mig. Och vi har pratat telefon. Jag mådde jättebra. Fint att höra hur han har i livet. Och uppenbart fattar man ju här att hon får ett samtal och ett intellektuellt utbyte med den här personen. Som hon har haft en relation med tidigare. Som hon behöver i en vän. Och det finns ju ingenting här som antyder att hon är olycklig med det hon har och inte heller att hon är kåt eller tänd
eller
på det här
sugen,
exet. Utan det verkar vara
alltså genuint, att hon vill vara
ett vänskapligt utbyte hon vill ha. Men då ställde Elsa frågan då till våra lyssnare. Mm. Vi frågar väl experterna då, eftersom hon frågade oss, är det här otrohet? Är det här otrohet? Nej, 66%. Ja, 34%.
Det var högre än vad jag trodde.
Jag med.
Ja, faktiskt.
Och då kände jag bara, vi måste prata om det här. För att,
är ni experter?
Vad, otrohet är ju jävligt luddigt. Vad som räknas som otrohet, eller hur? Och just så här i tvåsamhetens fängelse.
Vagga.
så är det ju verkligen så att sällan tror jag alltså personer som lever i en tvåsamhet att de har något slags regelverk, alltså att man har satt sig ner när man går in i en relation och bara, vad tycker du är okej och inte? Vilket man egentligen borde, alltså man borde ju lägga ner spelreglerna tydligt, skriva ner dem, bara, det här, jag tycker det här är otrohet, det här skulle jag bli sårad, det här går min gräns för det här, alltså för gränserna kan ju vara på ett sätt för Nadia och på ett sätt för dig Elsa och ett helt annat sätt för mig.
Ja, verkligen.
Och då oftast i tvåsamma eller monogama relationer när någonting händer, som det här exemplet, så kommer ju diskussioner upp då.
Ja.
Och då uppstår ju konflikter som man kanske hade kunnat stoppa.
Och som också då kommer bli väldigt infekterade för att någon redan är sårad och då är det svårt att vara konstruktiv.
Men
eller så.
Det måste ju ha med att göra att folk är rädda att förlora det de har. Alltså, även om det kanske inte är så farligt det som händer, att hon pratar då med sitt ex som är en, som hon ser då som bara vänskap. Som du säger, Cassandra, hade de kanske från början satt upp sina spelregler så hade ju inte det varit så läskigt kanske.
Men ingen eller, gör ju det.
Nej, jag vet. Nej. För istället då går folk runt och har hemligheter.
Mm.
Och det är ju kanske hemligheten som är det farliga, för det är där det blir
bråk. Ja, för det är väl hemligheten och lögnen som blir sveket.
Mm.
Men det är inte otrohet, skulle inte jag kalla
nej,
det här. Inte.
Nej, jag blev faktiskt också chockad över att det var så många som kallade det där för otrohet.
Men det är ju inte lojalt.
Nej.
Men jag tycker men inte är heller illojalt? Det är så illojalt heller. Nej. Men jag tror många tycker det.
Ja.
Just för att det är ett ex. Men hade det varit typ en, vi säger att det hade varit en person av motsatt kön som är en nyfunnen vän.
Alltså
en
någon
kollega, säger vi. Som hon bara, vi har så kul, vi snackar i telefon. Men jag pallar inte säga det till min kille, för han kommer anta att jag vill ligga med den här personen. Och så skiter man och säger det. För jag kan ändå respektera känslan att typ det man inte vet lider man inte av. Och i det här fallet, om hon verkligen inte gör någonting som är över gränsen av otrohet eller liksom illojala skalan, måste man berätta allt för sin partner.
Men jag fattar också att det blir läskigare att berätta när det är ett ex.
Verkligen.
Det är någon det som du har varit intim med tidigare. Någon som du förmodligen varit kär i tidigare. Även om det inte kommer hända igen, så är jag fattar att man är rädd.
Men det du sa Elsa om att folk är rädda för att förlora det man har. Jag tror snarare att otrohet sårar för att det skadar ens egna ego.
Mm.
Alltså att jag tror att det är tvärtom. Jag tror egentligen inte rädslan är att förlora det man har. Det är klart man är rädd för det också. Mm. Men jag tror att det värsta som gör ondast i att bli bedragen eller liksom för bakom ljuset är just att man känner jag dög inte.
Mm. Mm.
Alltså att det handlar om ens självbild som blir väldigt motsatt.
Mm.
Och det har jag ändå upplevt genom åren när jag har hört om från vänner som till exempel har blivit bedragna eller har bedragit och så vidare och så vidare, att det liksom som är genomgående i alla de här upplevelserna är ju just det, att det är så svårt om man till exempel har blivit bedragen, att det är så svårt att förstå att personen har inte varit otrogen för att jag, det var något fel på mig.
Nej.
För det är ju inte därför någon är otrogen.
Nej.
Det är ju, om jag hade en pojkvän eller flickvän som bedrog mig, så är inte den personen otrogen för att den tycker att jag inte gav tillräckligt bra oralsex och behövde hämta det någon annanstans.
Nej.
Det är inte det som är grejen. Det handlar ju om att människor är extremt drivna av bekräftelse och den här känslan att man vill känna att man lever, tror jag.
Mm.
Eller varför tror ni att folk är otrogna?
Men jag, det vet, eller jag tror folk är otrogna, eller jag ska säga en annan grej först på det här med att man inte duger, och det handlar väl också om att så här, att bli vald, alltså att man väljer varandra i en monogam relation, det är ju den ultimata bekräftelsen, alltså för människor generellt, alltså för alla tror jag, det tror jag är universellt, att så här, och då när liksom när någon har varit otrogen eller så, tittar på någon annan eller attraherad av någon annan, så är det, för jag håller med dig där om att så här, det är det egna egot som skadas, för att man har redan blivit vald och det är den ultimata liksom bekräftelsen, och sen när den andra väljer någon annan så har man så svårt att se att så här, fast jag är fortfarande älskar dig eller bara, men som människa och som ett djur så blir man ju attraherad av andra människor. Alltså så.
Men det är där i sådana fall gränsen måste finnas från början, eller att man kommer överens tillsammans om spelreglerna ju.
Ja.
Alltså, men jag blev bedragen svårt i hela mitt första förhållande. Och jag kunde aldrig förlåta det.
Nej.
Förmodligen därför det tog slut sen efter 7 år.
Ja.
Vi var väldigt unga. Och alltså första gången han bedrog mig så berättade han det. Eller jag vet inte om det var första gången då. Men ganska tidigt i vår relation. Han berättade det för att han blev så ledsen över det själv. Och skamsen eller vet jag. Ja. Jag kunde ju aldrig riktigt såklart lita på honom igen. Jag vart mer, eller jag vart mer svartsjuk. Inte jättesvartsjuk. Jag har aldrig haft problem med det. Och grejen är, när jag, alltså nästan hela mitt vuxna liv, först bara några år sedan, så har jag alltid sagt att vadå, han var inte tillräckligt kär i mig. Han älskade inte mig i sådana fall.
Ja.
Men det stämmer inte.
Nej, du har insett det nu.
Ja, och jag egentligen visste det också. Han var jättefin mot mig på andra sätt. Han visade verkligen kärlek till mig. Uppskattning, och han var jättefin så. Men han kunde väl inte låta bli då?
Ja, för att du kanske har insett nu att så här, att inte kunna ha ett monogamt förhållande betyder inte att han inte älskade dig, utan det betyder bara att han hade andra behov också.
Det kan, exakt, och att det kanske ena, inte passade honom.
Nej, och att det ena utesluter inte det andra.
Nej, exakt. Och det är det jag menar är liksom svårigheten att när man blir bedragen att fatta det. Och för att kunna ta sig igenom en otrohet och typ fortsätta vara tillsammans, om det nu sker att man blir bedragen eller att en partner är otrogen, då krävs det ju att man släpper sitt ego helt och hållet. Dels krävs det ju att den här otrogna personen jobbar med sig själv och inser att jag har ett bekräftelsebehov som jag har behövt mätta på det här sättet, och obviously så har jag gjort det på bekostnad av dig, och att man kommer överens om antingen går man åt ett håll, nu testar vi att vara öppna, eller så bestämmer man, nu är det bara vi och nu stänger vi här och då gör inte du om det här.
Det är ju det som är grejen.
Och då krävs
det
också att den bedragna kommer över det sårade egot och fattar att så här, det här har inte med mig att göra. Nej. Det är du som hade de här problemen. Jag har inte varit otillräcklig.
Nej.
Men klarar man inte av att släppa den känslan, vilket är fullt förståeligt, då kan man ju inte fortsätta vara tillsammans. För då fortsätter man att gå igenom relationen och mår dåligt.
Men då måste jag bara fråga, alltså, så här, för att då utgår vi ändå ifrån att så här, en otrohet, alltså så som du säger att så här, den personen som har bedragit måste typ jobba med sig själv. Men om vi utgår ifrån att den här personen alltså inte gör det som, alltså det är ju destruktivt att bedra någon, alltså att vara illojal, alltså ljuga och bli så, det är det ju. Men om vi leker med tanken att otroheten inte är något destruktivt för den som är otrogen, att den personen bara är så här, jag vet inte, bubblig person, alltså så, attraheras av människor och agerar på den attraktionen. Kan det inte vara så då att man bara att man accepterar det som partner och att man fortfarande...
Men det var ju det jag sa. Alltså antingen så väljer man att
det är ju det.
Ta relationen i en annan riktning.
Alltså du menar, men då måste man ha ett öppet förhållande åt båda. Ja men såklart.
Nej, det är väl, vara... alla får väl sätta sina egna spelregler. Ja, men jag, så, menar, jag tror att det är väldigt svårt att en person ska få ha en öppen, alltså leva ett öppet, fritt liksom, relationsliv, medan den andra inte gör det. Jag tror att det är väldigt svårt att ha en jämlik relation.
Den andra
partnern
då som vill vara monogam eller då bara vara med sin partner måste vara otroligt stark
och trygg.
Och trygg för att klara det, att så här, okej, vet du vad, du får gå och leka av dig ibland.
Det är det. Det är det jag undrar, för att alltså så här, att man bara, om man till exempel har en öppen relation och den ena parten har ett behov av att leka av sig då och då, och den andra så här, jag får om jag vill för vi har en öppen relation, men jag vill inte för jag tycker inte om människor typ, så alltså så. Tror ni det kan funka? Alltså,
nej, men jag tror att
det kan funka, men sällsynta fall. Och det som gjorde såklart att till slut så blev det inte jag och han.
Nej.
Det var ju för att jag blev sårad för att han inte kunde hålla det löftet flera gånger.
Men tror du att det hade varit en annorlunda, nu var ni ju så unga så då pratar man ju inte på det sättet, men tror du att det hade, om vi leker med tanken att han hade satt sig ner med dig och bara så här funkar jag, jag älskar dig, jag vill fortfarande bygga ett liv med dig, jag vill köpa lägenhet med dig och jag vill att du ska bära mina barn, men när jag, alltså någon gång så kommer det hända att jag ligger med någon annan och det har inte med dig att göra.
Alltså jag tror inte att jag hade fixat det.
Nej men exakt, alltså, men tror ni man hade fixat det i vuxen ålder, att den typen av samtal?
Jag tror att det är lätt, ju äldre man blir desto bättre förståelse har man ju för sig själv. Alltså jag tänker så här, i yngre ålder är allt väldigt svart eller vitt. Väldigt så, det här är fel, det här är rätt. Man har inga gråzoner i någonting. Och det hade man inte då, eller du, i den här relationen. Inte han heller, han hade väl ingen analys om varför han som han var. Man har inte det i den åldern. Ju äldre man blir, förhoppningsvis, desto tydligare blir det att livet är konstant i olika gråzoner. Att livet inte är svart eller vitt. Och då kan man ju börja ha sådana här samtal.
Och det känns som att många, alltså det känns som att det hade kunnat rädda mycket förhållanden.
Men det är också så här, bara... så, som du sa innan Cassandra, att det förstör lite ens ego. Alltså det, jag kunde känna flera år efter att det tog slut att så här, varför var inte jag bara otrogen? Men jag har aldrig varit otrogen i en enda relation. Inte efter honom heller. Alltså det är så här, hade det blivit bättre, hade jag känt att kolla, nu var jag det mot dig också.
Ja, men då blir det bara så tillbaka kaka. Ja, och det,
men det, är så här, det handlar ju inte om det.
En av de luddigaste grejerna i det här är ju också vad som räknas som otrohet. Jag tänker att jag hör ofta folk prata om liksom det här med att folk har behov av att ligga med andra. Men jag av egen erfarenhet upplever, alltså inte personlig erfarenhet men liksom runt mig, upplever att det ofta är mer än bara liksom att folk är kåta på random personer. Utan ofta handlar det om att folk har behov av att känna att de, alltså att bygga relationer med andra. Alltså att det inte oftast handlar om bara en helt random person som du träffar på krogen, går hem med och sen aldrig hörs igen. Utan otrohet har enligt mig runt mig oftast sett ut mer som att man bygger en ny relation med någon annan. Alltså att det är mycket chattande, det är mycket smsande. Man helt enkelt blir förälskad. Ja. Ni fattar den här pirriga förälskelsefasen som man ju saknar när man är i en trygg eller otrygg, whatever. När man är i en monogam relation. Pirret försvinner ju till slut. Såklart. Och den känslan är ju typ en av de känslor som får en att känna sig som mest levande.
Verkligen.
När man är kär, förälskad. När man är helt så här, man får ett meddelande och skakar hela kroppen. Den känslan vill man ju uppleva igen och igen och igen. Och därför kan jag förstå att otrohet kan även vara att man inte ens ligger med någon. Alltså att du bara bygger den här flirten, den här jag är intresserad av vad du har att säga relationen. Men jag tror att folk är väldigt liksom inrutade i att otrohet är just att man har sex med någon. Där går gränsen.
Nej, men just därför tror jag att det var, vad var det, 33% som svarade ja på frågan, är det här otrohet? Ja, för att de känner att det har inte bara med sex eller kyss eller något snuskigt eller blött. Utan att det faktiskt också är att du lägger ner tid och energi.
Och sårbarhet.
Till någon annan. Och då fattar jag ju ändå kanske, även om vi blev chockade över 33% sa jag, så finns det ju någonstans vi förstår känslan av att bli sårad och bedragen.
Ja.
Men jag hade blivit väldigt sårad och bedragen om jag hade sett att Sammy faktiskt sitter och skriver med ett ex och känner att så här, jag får ut så mycket mer intellektuellt utav den här personen än vad jag får utav Elsa. Även om de inte hade varit i närheten eller om han inte ens hade varit velat flyktig, liksom, vara blöt med någon annan, så hade jag
känt dig sårad. Men då är frågan varför? Det är ju för att du känner, då räcker inte du till för honom. För då får ju känna så, okej, och det är ju verkligen straight up det den här tjejen också sa. Han kan inte ge mig det här. Men det är också, då tar jag det till nästa fråga. Kan man förvänta sig att ens partner ska ge en allt?
Exakt, det är ju det. Och det är det som
för det är så vi är lurade.
Ja, det är ju det som är det svåra och hela den här monogamins fängelse.
Exakt.
Att, så här, att vi förväntar oss att vi ska få allting av den här livskamraten som vi väljer. Mm. Alltså att den ska liksom vara pappa till våra barn. Alltså leva...
Var så, vår bästa vän,
var vår bästa
ge vårt bästa sex.
Sex, bästa allt. Diskussioner, allt. Och jag menar, i vänskapsrelationer så är man ju inte alls så fyrkantig.
Nej.
Utan då är man väldigt, alltså jag tror de flesta vuxna människor med trygga vänskapsrelationer är så här, alltså jag ringer inte dig Cassandra för vissa grejer, utan jag vet att så här, om jag behöver det här så ringer jag till Cassandra. Och du vet ju om det, Elsa, men det är inte så att du känner det att, någonsin att jag är så, för alltså att du någonsin skulle ha problem med det eller känna att våran vänskap var mindre värd. Nej. För att jag hellre tar vissa grejer med Cassandra eller tvärtom. Ja.
För det är det som du har lyxen då med vänskapsrelationer eller familjerelationer, att du kan välja.
Men precis.
Vem du vill prata med. Men eller göra dem vissa
varför
saker
är man så inrutad med en partner då? Ja. Och just också så typ att om till exempel Sammy hade om, alltså, nu tar vi Sammy som exempel,
men jag alltid menar, alltid.
Men jag menar så här, Sammy tar ju vissa diskussioner tar ju, skulle han ju aldrig ta med dig, utan han skulle ringa till Filmon. Och för att du vet att han kommer inte få något utbyte här, jag är inte intresserad av det här. Eller han kan.
Det är, men, alltså en av Sammys kompisar. Ja,
precis, en av Sammys grabbar. Men jag menar, om han skulle ringt det samtalet till en kvinnlig person.
Ja, men han då, har ju massa tjejkompisar,
ja,
också.
Det är klart.
Som, vilket jag tycker är jävligt skönt.
Ja.
Men det, och det här har jag märkt i många vänners relationer, från att man var yngre också. Att de redan från början då sätter lite dumma spelregler, måste jag säga. För att egot och svartsjukan tar över. Där de gör, så, eller ja. De säger till varandra att du får inte ha en vänskaplig relation med det motsatta könet. Nu pratar vi om monogami och nu pratar vi om
straighta
par. Vilket då till slut är att så här, jag har tjejkompisar som bara har tjejkompisar. Och killkompisar som bara har killkompisar.
Ja, tråkigt.
Förstår du?
Men, men då, okay, då blir det ju så här, anledningen till att vi är så inrutade i kärleksrelationer men i vänskapsrelationer som du säger väldigt lätt kan förstå att så här, jag får vissa saker av Elsa, vissa saker av Nadja och så vidare och så vidare.
Men det betyder inte att jag älskar dig
exakt.
Mindre.
Ja. Det är ju för att monogamin och tvåsamheten är en konstruktion.
Mm. Och det bygger inte på kärlek.
Idén om monogamin och tvåsamheten bygger ju på, alltså det var ju en ekonomisk underlättning, eller vad är det ens ett ord? Ja. Det var för att liksom hjälpa männen back in the days att ha koll på sina pengar.
Ja.
Gifte man sig, det var ju dels att man gifte sig in i en trygghet, mm. alltså typ som kvinna fick man inte jobba back in the days.
Mm.
Och då helt enkelt så för kvinnan var det ju en ekonomisk trygghet kan man ju säga att gifta sig mm. för att då hade du en man som tog hand om dig.
Ja, och dina barn.
Och dina barn. Men för mannen var det ju sin tur, om du är gift så vet du att det är de här barnen som jag har fått med den här kvinnan som jag ska betala för och som ska ärva dina grejer.
Och inga andra barn.
Och för att innan låg man väl åt alla håll och då var det ju svårt att hålla koll på pengarna.
Ja, men det, var ju
det här var ju ett sätt att kontrollera
och det var ju när mannen,
samhället och kvinnan.
Och det var ju när människan, alltså det här var ju mind you långt före Kristus, alltså länge sedan efter att vi var hunters gatherers
mm.
då man levde mer i flockar och så här, it takes a village, då uppfostrades ju alla barn
mm.
så. Men det var ju sen när människan lärde sig att äga och förvalta mark.
Ja, och kyrkan var ju absolut.
Ja, men det kom ju långt senare.
Ja, men giftermålet.
Ja, ja, men det kom ju långt senare. Men jag menar när människan började äga grejer
mm.
som det här arvet och
som
marken
den här konstruktionen
precis började
uppstod.
Liksom födas fram och sen kom ju då kyrkan och allt
exakt.
Det här.
Exakt. Men jag menar i hela vår värld ser det ju inte ut så här. I vissa delar ja. Av världen och i vissa så här byar så lever man ju fortfarande som en by. Som alltså att man alla uppfostrar mm. varandras barn. Det är liksom, man gör inte skillnad på mitt och ditt.
Mm.
Alltså där är det liksom, vi lever tillsammans som en ja. Enda stor familj. Vilket ju är för mig en utopisk, idealisk ja. Värld.
Men i majoriteten, verkligen majoriteten utav världen, så är ju monogamin,
ja. Ja, tvåsamheten ja. Är vad som är ja. Rätt. Mm. Och man ja. Gifter sig. Och mm. man, ja, det är liksom man går in i en relation. Men då kommer ju också den här förväntningen på att då ska den här personen uppfylla alla mina krav
mm.
som jag har på en partner. Vad det nu är, för det skiljer sig ju.
Så
man
klart.
Har väl olika kravbilder.
Vi men, kommer att tipsa er på vår Instagram och här om i alla fall två stycken, en podd som vi fick tipsat från en kompis, shoutout till Natasha. Det är en podd, den finns på Spotify, vi kommer länka den. Det är med Deepak Chopra och han har intervjuat Dan Savage, en amerikan som pratar otroligt hur ska man säga, lätt eller
pedagogiskt
om och monogami. Och Dan Savage är också
och
med
sexualitet
mm. precis. Dan Savage är också med i Explained och pratar lite som finns på Netflix som vi också kan tipsa om
mm.
Och han säger så jävla bra grejer mm. Han har alltså levt med sin man, jag tror det är 28 år
ja, typ.
De är inte monogama men han förklarar en grej så bra, för att han säger fortfarande att så här, svartsjuka finns ju fortfarande. Den kan de inte riktigt kanske sätta ord på varför det är så starkt hos oss när monogamin inte är naturligt från början.
Mm.
Men han förklarar ju liksom att en gång när han blev riktigt jävla svartsjuk var när hans man gick och handlade Christmas tree, alltså en julgran tillsammans med en annan man.
Mm.
Hem till dem.
Ja. Och då kände ju Dave Savage att, eller Dan Savage här, alltså han kände sig riktigt sårad för det där var väldigt intimt. Det var deras grej.
Ja, han kände ju att det där kan inte du göra med någon annan.
Mm. Där blev det problem. Så att jag menar det här med att vara otrogen eller att känna sig sviken eller känna svartsjuka har ju inte bara med blött att göra.
Nej,
precis. Och i den här Explain som du nämnde där, det är alltså en för den som inte vet, en Netflix-serie som i korta avsnitt verkligen bryter ner olika teman. Och i ett av de här handlar det om just monogami.
Otroligt avsnitt.
Jättebra och jättepedagogiskt, där man verkligen, ja men de bryter ner historien bakom och varför monogamin är onaturlig egentligen för människor. Men det de också, en slutsats de också drar i slutet är ju människan är samtidigt väldigt formbar och kan anpassa sig. Även om det inte ligger i vår natur att vara i tvåsamhet så kan många ändå klara av det.
Och vet du vad jag tänker på då? Det här med som ändå ligger i naturen, för som vi märker hos små, små barn, är det första de känner är mitt. Alltså fattar ni vad jag menar då?
Ja.
Att de är så här, det är min. Fast att man bara, men sluta vara snål.
Det där tror inte jag. Det där, alltså, inte, alltså små, små barn, men inte hos spädbarn.
Nej,
inte hos spädbarn.
Nej, okej, men varför finns det hos, även, jag pratar om alltså.
Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet Vision. Och Vision är ju då ett av Sveriges ledande fackförbund. Och deras medlemmar är faktiskt inte bara personer som jobbar, utan det är även studenter. Och det är det vi tänkte fokusera på idag. Nämligen också att de har stipendier som de delar ut till studenter.
Förlåt, men när man studerade, då vill man ju ha ett stipendie. Alltså så att man också kan liksom få lite av den ekonomiska stressen bort. Så att man kan liksom fokusera på sina studier.
Mm.
Och grejen är att så här, ja, det absolut viktigaste är ju att vara medlem när man är i arbetslivet. Men det är också bra att man får rätt förutsättningar för ett framtida arbetsliv. Och på Visioner, det är inte bara så att söka stipendier. Utan de har ju också så lönecoacher, CV-coacher. Alltså de har så mycket verktyg som jag själv känner att jag hade behövt när jag studerade. Som jag hade alltså noll koll på.
Mm.
Och att bara få liksom en hjälpande hand där
så
är guld värt.
Som studentmedlem då hos Vision, då kan du då söka deras stipendier. De är värda allt ifrån 3 000 till 20 000 kronor. Ja, men, och det som är så skönt med ett stipendie, det är som du säger. Då kanske man inte behöver ha ett extra jobb 5 dagar i veckan. Det kanske räcker med någon dag i veckan.
Ja, och om man liksom skriver på något stort jobb så kanske man inte behöver jobba alls under just den tiden. Utan kan verkligen fokusera helt på kandidatuppsatsen eller vad det nu är. Och grejen är ju att såklart, i och med att varenda krona räknas när man är student, när man studerar så är medlemskapet i Vision helt kostnadsfritt.
Så är du student och är sugen på att ansöka stipendier, då ska du bli medlem. Och så går du in på vision.se/student.
Ändå rätt småbarn, de har knappt lärt sig prata. Och de säger att det är mitt.
Det där är, jag tror att det där är inlärt. Jag tror inte att det där är naturligt. Alltså vad naturligt hos spädbarn är ju typ så ögonkontakt, alltså önskan att få beskydd, och det är ju inte hos min mamma utan det är hos any given vuxen. Mm. Det kommer naturligt. Mm. Alltså, så, men det här med mitt och ditt är ju, det tror jag också, det tror inte jag är naturligt hos barn.
Ja, men i alla fall, man känner det väldigt tidigt i alla fall. Men såhär, det här vill jag ska vara mitt. Så varför?
Är det inte att barn testar gränser då, typ så, för att se, för att lära, alltså att de börjar vid 2 år, det är ju vid 2 års ålder ungefär, att de liksom då börjar så testa sina gränser och sätta gränser.
Mm.
Att det är väl det de kan sätta en gräns kring. Ja, att det här är min leksak. Mm. Alltså hur mycket mer har de att gränssätta?
Ja, nej, exakt. Och jag tror inte det där är universellt heller hos alla barn.
Nej. Nej, jag vet inte, det var bara en tanke jag hade.
Det är intressant.
För jag och Sammy kollade på den Explain tillsammans för några dagar sedan. Och så satt vi och pratade lite efteråt, för jag sa att vi skulle diskutera det här i podden. Och jag känner väl att både jag och Sammy är ändå väldigt, eller så här, känner oss ganska, om vi använder det här töntiga ordet, woke. Och att så här, kunna diskutera och prata om strukturella fenomen.
Ja, men typ att ni två kan ha en analytisk diskussion där ni svävar ur era egna kroppar och är så, okej, varför fungerar vi på det här sättet?
Ja, men exakt. Mm. Och både jag och han säger då att så här, men jag vill ju känna att du bara är min.
Ja. Men alltså grejen är sån här att alltså det här handlar ju inte heller om att...
Det är ju egot som talar,
ja,
då.
Ja, exakt.
Alltså det här, för att om någon annan ska få ta del av dig, då minsann så kommer jag känna att jag inte räcker till, eller jag duger inte, och så vidare och så vidare.
För det har, alltså det har ju ingenting med din, alltså egentligen om man skulle verkligen peel the onion, så tror jag inte att det har att göra med att du skulle känna dig, alltså med din trygghet eller med din känsla av att du är älskad eller åtrådd, utan jag tror att det bara, som du säger, har med egot att göra. Ja, vad kom ni fram till?
Nej, men alltså vet du, vi kom liksom inte... vi kom fram till att vi vill ha samma spelregler.
Ja, men och nej, grejen är att det här handlar ju inte heller om att man försöker övertala hela världen att sluta leva i monogama.
Nej,
utan
nej,
det handlar bara
vi vill
om
bara
att
typ
här,
intellektualisera.
Ja, men också så öppna upp för andra typer av familjekonstellationer.
Exakt. Och det samtal säger också den här Dan Savage, ja, som jag pratar om så mycket. Han säger ju, han bara, jag säger inte att det här är till för alla. Men förhoppningsvis kanske fler människor kan leva lyckliga relationer.
Ja. Men okej, men vad är då otrohet?
Ja, men precis. Det är ju det man då kanske behöver diskutera med sin partner. Var går gränsen? Mm. För att så här, jag hör ofta folk säga så här, jo men det är klart att man är flörtig med folk. Ja. Och det är väl okej, men man kanske inte vill veta att ens partner är det, men jag accepterar ändå att han kanske eller hon flörtar med andra.
Mm. Ja.
Men det är ju en form av otrohet på skalan av otrohet.
Ja,
ju.
Och förmodligen då för det paret som säger det här, att det är klart att de flörtar, det är ju förmodligen inte otrohet för dem, men någon annan som lyssnar bara, det här hade ju varit att gå långt över gränsen för mig.
Ja, men för vissa sen är ju otrohet att du ens tar följe till tunnelbanan med en arbetskamrat.
Ja, alltså, ja, säkert det, att du kramar någon.
Ja, men verkligen. Så det där är ju, ja, jag vet inte.
Men så det, är ju det svåra är ju just det med vad är otrohet. Det finns ju inget enkelt svar på
men
det.
Men tror ni att man kan säga att det enklaste svaret är att otrohet är om du känner ett behov av att dölja det från din partner? Är det otrohet då automatiskt?
Nej, för att det kan ju vara andra saker du döljer. En annan sak som jag tycker folk döljer för sina partners hela tiden är typ intag av alkohol, droger och tobak. Det känns som det är en av de vanligaste lögnerna i relationer runt mig, ja, i alla fall. Att folk är så här, han eller hon vet inte att jag snusar eller att jag tar kokain eller att jag röker weed med mina polare. Alltså, folk håller så mycket hemlighet för sin partner. Och är det otrohet?
Nej.
Nej, men det är ju lojalt.
Men det är det här jag menar. Så att otrohet handlar ju också om, som vi pratat om, det kan vara att du köper en julgran med någon. Alltså, det är ju löftet eller att du,
eller att du
någon
alltid svarar på någon story som du tycker är väldigt härlig och sexy och som du fantiserat om men aldrig kommer göra någonting med. Du vet mer att du kommer inte gå över den gränsen, men du är ändå pirrig när den här personen svarar på din story.
Men kan det inte då vara så, om man vänder på det, att man är så här, att man bara okej, men jag är pirrig och flört, eller så här, min partner är pirrig och flörtig kring andra människor, och att man på något sätt accepterar det som en mänsklig drift, för det är det ju.
Ja.
Men är det inte ännu mer pirrigt då att veta att så här, men han kommer alltid välja mig eller hon?
Men det är ju det som är hela spelregeln kring tvåsamhet, att det handlar om att man ändå att ändå väljer sin partner varje dag. Men jag vet inte. Jag tror många hade haft svårt med vetskapen att ens partner är flörtig med andra. Men jag tror att typ 9 av 10 är flörtiga med andra.
Och jag tror typ nästan att det är bra.
Visst, men det svåra är ju att vi är så jävla svartvita i tänket kring relationer. Alltså att det blir större svek än vad det behöver vara. Förstår du vad jag menar? Men en sak jag tänkt på är att jag har, dels inför det här så läste jag massor, googlade och läste teorier och tankar om otrohet och så vidare kring vad typ psykologer har sagt och så. Och en sak som jag verkligen fastnade på var det här med att, men som jag nämnde tidigare, att man förväntar sig allt av en partner. För att så här, för att en kärlek ska fungera och vara bra, så kräver ju det trygghet. Alltså att det är två trygga personer som är trygga med varandra. Men åtrå, som också är en väldigt mänsklig, ett begär, det kräver ju liksom spänning och nyfikenhet. Och det är ju motsätt, alltså så här, det är ju motsättningar, för det är inte, när du är i det här pirret och spänningen, det är inte lika med trygghet, det är två motsättningar. Och då blir det ju som att, bara där inser jag ju att det går inte att var helt tillfredsställd i en tvåsamhet, för att du kommer alltid kanske fantisera, men sen kan du ändå at the end of the day välja, fast jag kommer aldrig agera på det här behovet ändå, för vi är ändå människor, precis som att man kan välja att jag ska aldrig mer äta choklad eller vad fan som helst, exakt, för att jag har IBS.
Är det disciplinen som är nyckeln?
Jag tror det,
alltså
att kunna kontrollera sina drifter, men du kommer ändå alltid ha den.
Ja, för att monogami, igen då, monogami är ju ett val. Det är inte en naturlig drift.
Nej, men jag tror att många tror det.
Ja, och det är ju det som blir det svåra här. Men också typ så, och som du säger, att åtrå då kräver helt andra förutsättningar för att ens bubbla upp och existera än vad då en trygg kärleksrelation kräver.
Ja, men sen också så här att man kanske tänker då att otrohet är lika med att det är något fel då i relationen. Mm. Eller på partnern. Men det är det ju inte, eftersom då den här längtan och behovet att bli sedd, åtrådd,
ja, men hur,
är ju mänsklig.
Ja, men hur jävla mycket man vet det, så finns det ju fortfarande känslan över att någon har svikit ett löfte. Mm. Det är ju där det...
Men då är det också, kommer tillbaka, vad är löftet då? Mm. För att det har man ju sällan diskuterat.
Alltså, exakt.
Alltså,
exakt.
Man kanske har sagt, vi har valt varandra, nu är vi ihop. Där, har vi, det är ju, där har vi valt varandra. Men vad är, alltså, vad är spelreglerna? De finns ju inte.
Nej. För att om man, exakt, för att för känslan av att ha svikit ett löfte, eller så blivit då, alltså att det är någonting illojalt, då är det ju den här oskrivna regeln att så här, när man blir ihop så är vi monogama. Men igen,
men vad innebär det?
Vad
då
innebär det då också, att så här, det är svårt att göra det. Om man ponerar att jag skulle börja dejta en kille nu, så skulle vi bli ihop om några månader. Det är svårt att sätta spelregler på den här nivån innan man, för man vet ju inte vad man behöver. I, alltså, in any given situation så ändras ju dina behov.
Hur har ni varit i, för ni båda har ju varit i längre relationer.
Ja.
Hur har det sett ut? Hur har spelreglerna varit där?
Nej, men där har det ju varit som jag säger, att man inte har satt upp några spelregler. Däremot har ju jag haft jag har ju alltid varit en generellt otrygg, rädd person. Alltså att jag är rädd för att bli lämnad. Mm. Och då har jag ju alltid utgått från att när som helst kommer den här personen lämna mig, hitta något bättre, inse att jag absolut inget att ha. Alltså så.
Men din otrygghet har ju avstamp i monogamin, i tvåsamheten.
Ja, fast otryggheten kommer ju från barndom.
Jo, men jag menar, alltså, otryggheten i, när du går in med den i en relation, så tar den ju av, alltså, spelreglerna för den. Det gör den ju, för så är det ju. Och för att, jag menar, om du hade fått en garanti på att den här människan inte kommer lämna dig,
vilket man ju inte kan.
Nej, det går ju. Nej, men precis. Men jag menar, men att den personen behöver leka av sig.
Vad menar du?
Ja, men
det som Nadja var inne på förut, skulle det funka, tror du, för dig att du känner att du bara vill vara med den partnern, men att det är ok om hen?
Absolut inte. För det är, jag tror inte på att man kan ha skilda spelregler. Alltså att en person, och plus att varför skulle den här personen inte vilja det? Alltså det känns väldigt märkligt att så här, nej, jag tror inte det alls är en hållbar idé.
Men tror du som har tänkt på det lite, Nadja, hade du varit ok med?
Nej. Jag vet inte, men jag tänker ofta, för att jag tänkte på det för att man bara,
fan vad schysst man är då.
Nej, alltså jag,
det känns som att man är en helt typ kuvad person. Det känns också som att det är också en kvinna som förmodligen hade sagt till sin man, det är okej, ligg runt. Alltså så typiskt liksom förtryckt person som bara, du får göra vad du vill, men jag sitter här hemma med barnen och ser till att hemmet är
städat. Alltså, men det är väldigt, alltså, jag har tänkt på det för att jag har gått och finurlat på det sen vi började liksom göra research till det här. Och att jag egentligen tänkte på det för att man bara så här, för att jag typ utgick ifrån mig själv lite, att jag bara så här, i alla situationer och i de många så nya sociala relationer, så är jag väldigt så här ängslig och så här, jag har liksom inte jättestort behov av att så här socialisera eller så få nya vänner. Det är liksom inte där min bekräftelse kommer. Och de kanske så, de killar jag har blivit attraherad till. Och sen kan man diskutera om det är något destruktivt i mig, men det kan vi ta ett annat avsnitt. Men jag menar, alltså, att många gånger så är man ju runt människor som har ett behov av att vara mycket, mycket mer sociala och är mycket, mycket mer bubbliga. Alltså, jag menar,
det behöver inte betyda att man ligger med andra.
Nej.
För att men man har ett behov av att hänga med massa människor och socialisera.
Nej, men det kan vara det. Det kan betyda att, så här, att om jag till exempel skulle bli tillsammans med... Vi leker med den här. Om jag till exempel skulle bli tillsammans med Tahira, som är liksom en av mina absolut bästa vänner, hon och jag är ju, alltså så här, hon är ju bubblig och flörtig och out and about. Eller om jag skulle bli ihop med, du är i och för sig jävligt monogam, men Tahira är ett jättebra exempel.
Ja, men Tahira är ju inte otrogen.
Nej. Eller inte vad jag vet.
Nej, alltså, nej, men jag menar, om jag och Tahira skulle bli tillsammans, så skulle ju oddsen vara större att hon var otrogen än att jag var otrogen.
Varför då?
Därför att, alltså, om man bara tänker på hur, alltså, jag vill ju helst inte träffa nya människor.
Fast jag tror att det är en väldigt förenklad idé, för att otrohet är inte heller någonting som man kan applicera på en viss typ av personlighetstyp.
Jag är som svin, du försöker göra. Jag är ju svinsocial.
Ja, men det var därför
folk.
Jag sa att jag kan inte ta
hon
det.
Hon känns som en person som aldrig skulle göra det. Och därmed också, jag kan säga att människor som har varit otrogna, som man aldrig tror skulle vara otrogna, är otrogna. Det handlar om, det handlar verkligen om slumpen, vart man hamnar. Det kan vara att du träffar en person som helt plötsligt väcker någonting hos dig som du aldrig trodde kunde väckas. Sant. Alltså det kan hända att Elsa också är otrogen. Det är inte omöjligt att Elsa skulle vara det. Nej. Även om man kan tro det nu, för att du säger det, så kan det hända att någon dyker upp i ditt liv. Jag säger inte att det kommer hända, men ni fattar vad jag menar. Ja, ja. Det finns inte en typ. Det var, den idén levde jag också efter när jag var yngre, när allt var väldigt svart och
vitt.
Att det är en typ som är otrogen, och vissa skulle aldrig vara det. För mig är det snarare alla potentiellt otrogna personer.
Så här, alla kan vara det, absolut. Ja. Men monogamin passar vissa bättre än andra.
Verkligen.
Så är det ju.
Ja, eller mer inrutade i det normativa.
Ja. Eller har bättre disciplin.
Men vad är då rätt och fel?
Vad menar du?
Ja, men alltså så här, om man, alltså när är det, om man utgår ifrån att så här, om den här personen bara...
Vet du vad jag tycker är rätt och fel? Så
ja,
här.
Berätta. Mm.
Om du märker, om du har faktiskt varit, om du har bedragit din partner och du ser att din partner som då har fått reda på det, du, antingen du har berättat det eller fått reda på det på andra sätt, blir extremt sårad.
Det kommer ju partnern med.
Ja, och är väldigt ledsen över det här. Ni har problem efter det här och ni kanske går och pratar i, alltså ni går i terapi tillsammans. Om du fortsätter att gå bakom ryggen på den här personen, det är ett problem.
Ja.
Alltså om du,
men då
om
har du ju den personen problem.
Ja, om du fortsätter att våga göra så att din partner blir sårad igen.
Men lura din partner att du inte gör om det.
Ja.
Då är det ju ett problem. Då, alltså då är ju otroheten ett problem.
Absolut. Ja. Och det, är det, här, men det jag tror eller är övertygad om är ändå att otrohet kan också göra en relation bättre.
Kan du berätta om det?
Ja.
Och det är ju okay. För att jag skulle säga att generellt som vi har pratat om väldigt mycket nu är att vi går in i en relation, i en tvåsamhet, och då bara utan att diskutera vad det ens innebär så bara antar man att man spelar samma spelregler och så vidare, och så vidare utan att ha det samtalet. Och många relationer, i många relationer pratar man sällan med varandra på riktigt, på djupet, på det här sättet. När man väl är ihop, då är man ihop och sen är det vardagen. Liksom. Sen tuggar man på om inte någonting händer. Alltså att det kommer en kris eller någonting. Men när man går igenom en kris i en relation, som till exempel otrohet är, det är en form av kris.
Verkligen.
Då tvingas man ju. Antingen så är man en person som bara, hej då, jag går. Eller så vill man inte säga hej då direkt. Vilket också är fullt förståeligt. Och då tvingas man prata med varandra på ett sätt som man förmodligen aldrig har pratat med varandra. Här och nu, efter en otrohet, börjar man prata om behov. Vem man är, vad man tänker, vad man känner, vad man vill ha av sin partner. Vem man är, alltså vad man själv, hur man ser sig själv. Förstår ni vad jag menar?
Ja, verkligen.
Och i det här, om båda är villiga att jobba, dels den som har blivit bedragen jobbar på sin självbild och liksom bryta bort de här känslorna av att man har blivit bortvald och att man inte duger. Och personen som har bedragit jobbar på sig själv och inser, varför har jag ens gjort de här sakerna bakom ryggen på min partner? Vad var mina behov? Vad handlade det om? Och att man bestämmer att vi vill fortsätta vara med varandra. Här tror jag att du bygger en starkare relation än vad den var innan.
100%.
Men också,
förstår ni vad jag menar då?
Ja, men du har också skadat...
Absolut,
men
en kris kan ju verkligen göra en starkare. Mm. Alltså att du tar dig igenom någonting tillsammans.
Men för att du har skadat, men det finns ingen annan, alltså skada gör man ju människor i sin, alltså om man lever i en tvåsamhet eller om man har vilken relation som helst, så sårar man ju och skadar personer man älskar på olika sätt. Men det finns ingen skada som otroheten som är så alltså direkt fatal. För att i alla andra kriser så utgår man ifrån att, men det här jobbar vi oss igenom. Men otroheten är direkt så, alltså att
det är många som bara kastar då.
Det är många som bara kastar. Och varför skulle den skadan vara så mycket annorlunda än alla andra skador eller än alla andra kriser? För att det finns ingen annan kris i ett förhållande där, liksom, där det är så en vattendelare att så här, då lämnar du honom.
Nej. Eller jag tror att idén är att man lämnar, men sen tror jag faktiskt inte att de flesta gör det i första
hand. Nej, men förstår
ni
vad jag
menar?
Det
var många som skrev när vi hade frågan på vår Instagram. Det var många som skrev att så här, de hade varit med om det här, men idag är vi superlyckliga.
Ja, ja, exakt. Det var faktiskt jättemånga exakt. Som berättade om det. Mm. Att de har gått igenom krisen, kanske till och med gjort slut, ja. Men sen hittat tillbaka ja. Och är starkare än någonsin. Ja. Och det är exakt det jag menar med att jag tror att otrohet, eller vilken kris den är, kan vara ett verktyg att faktiskt komma närmare varandra.
Ja, mm. För att,
och det låter sjukt.
Så men, gå ut och ligga runt nu.
Nej men alltså det är sant, för att det är precis som du säger. Att så här, det är ju ofta
helt plötsligt tvingas man gå in i en sårbarhet ja. Ihop som man inte som, kanske har gjort
exakt.
Innan.
Exakt, och genom kriser då, men framförallt kanske otrohet som liksom ruckar på hela den här monogama idén som vi är så inne.
Och idén om vem man själv är.
Ja, exakt, och att man kanske typ plötsligt, även om man har blivit bedragen, kan upptäcka sig själv tillsammans med sin partner, att bara så här, men shit vänta, jag har ju också de här behoven, men jag kanske inte har agerat på dem. Det kanske är ett öppet förhållande vi två ska ha. Alltså så här, det finns ju så mycket olika lösningar om man bara vågar, som du säger, prata och analysera sig själv.
Mm. Men så läskigt kan jag tänka mig för många. Alltså.
Ja.
Jätteläskigt.
Mm. Ja, men vi avrundar här och går till veckans plåster och skavsår då.
Ja!
Här kommer veckans plåster
och skavsår!
Mitt plåster den här veckan går ut till
mig.
Dijon-senap.
Och vet du, jag bara kände stinget när du sa det.
Alltså, det är så gott.
Det är så gott.
Kan vi sponsra det? Finns det någon märke som kan sponsra oss med Dijon?
För ja, men gärna.
Fy fan.
Alltså jag äter ju det varje dag.
Åh, vad gott.
På mina frukostmackor.
Mm. Mums.
Nej, så det är så gott. Jag vill bara tacka senap generellt, såklart. Ja, alltså all form av senap. Ja. Men Dijon är ju en favorit.
Gillar du också söt stark? Den gillar här typ Johnny eller vad det heter.
Allt.
Oh, det är så gott.
Gillar all. Och den här med bitar i.
Alltså ja, skånsk.
Skånsk. Det är så fucking gott. Ja, det var mitt plåster. Skavsår.
Oj, du har inte haft någon kastranta idag, så nej. Du måste ju bubbla ganska hårt nu.
Det är inte en rant det här, det är bara en sorg.
Oh.
Och det är att jag önskar att jag någon gång i livet fick bli vän med, eller bjudas in i alla fall, hemma hos Amanda och Alex.
Schulman.
Mm. Oh.
Det är min dröm.
Oh my god, oh, ja.
Det är ett skavsår att jag liksom inte har fått sitta där hemma hos dem i deras nya hem. Och dricka vin och prata om saker.
Amanda, alltså, ring oss!
Ja, ring Cassandra framförallt. Bjud in henne på middag.
Ja, det är faktiskt ett stort skavsår.
Då hade du druckit vin, eller hur?
Mm.
Det vinet hade druckit. Du hade inte spottat i de glasen, va?
Oh, men vet du vad jag gillar också? För att jag hörde när Johanna och Edvin var på middag hos dem.
Ah.
De hade ju lite ljud från den middagen i podden.
Mm-hmm.
Och då hade ju tydligen de uttryckt att innan att de inte gillar när man hänger för länge. Alltså att man har en bjud. Det här var också mitt i veckan, typ en tisdag.
Mm-hmm.
Och då tycker man ju, vid 10 går man ju hem liksom. Nej, men då hade ju Edvin blivit skitfull, stannat typ till 1-2. Och Amanda är så schysst. Det är inte så att hon bara, nu får du fan gå liksom. Utan då har han hållit dem vakna. Och jag älskar människor som tycker att det inte behöver bli så sent. Det är fan... Jag är en perfekt vän för dem.
Ja, du är en perfekt.
Jag hade gått... Runt 22. Jag hade inte trängt mig på. Liksom. Jag hade inte trott att jag kan sitta där hela jävla natten. Nej, jag fattar. De har små barn som kommer gå upp dagen efter.
Åh, oh, men gud vad
så
glatt.
Ring mig.
Mitt skavsår den här veckan är att Cassandra, alltså, nu på morgonen så påminner hon mig om det som händer mig varje vår. Jag klär mig för varmt nu. Jag har ju på mig... långkallingar.
Mm, långkallingar. Det,
det blev skitvarmt. Och för att jag är en frusen människa. Och jag har problem varje vår.
Ja, du vet inte när.
Nej, jag vet inte vad jag håller på med. Det är faktiskt ett skavsår. Mitt plåster den här veckan vill jag dela med mig till alla andra som lyssnar som också är nyblivna föräldrar. Att det blir mycket lättare. Nu är jag här 5 månader och han har liksom typ ingen kvällsoro längre. Det är liksom mycket glatt.
Vänta bara, vill jag säga.
Jo, det är klart att det blir snälla. Det blir nya problem hela tiden. Men just det här att jag lär känna mitt barn.
Ja.
Det blir lättare. Mm. Det är det jag vill säga. Att så här, man är ängslig i början. Alltså jag är fortfarande helt nybliven morsa. Men det är bara, det har liksom landat ganska skönt i oss som familj hemma. Och det är jättehärligt.
Gud vad mysigt.
Mm.
Mitt skavsår den här veckan går ut till alla.
Alla i hela världen.
Nej, går ut till alla väderappar, vädersidor. som inte skriver vad det var för temperatur. Alltså det finns ingen sida som skriver så här. Men jag skulle vilja att när jag går upp på morgonen och kollar vad är det för temperatur idag, då vill jag att det ska vara en liten grej så vad det var igår. För då kan man jämföra.
Mm.
Alltså varenda,
för att, så du slipper, du måste printscreena varje dag för att kolla tillbaka dagen.
Tänk
innan,
hur kanske lätt det hade varit, för att så här, typ som nu under våren när det, när så här, framförallt när det skiftar så mycket. Alltså igår var det ju så kallt så jag höll på att dö.
Mm.
Idag är det jättemilt. Och det är inte som att jag lägger, för ibland kan det bli jättekallt bara av att jag har blåst jättemycket.
Mm.
Men det aldrig så kan man jämföra. Man ser ju vad det kommer bli imorgon och sånt. Mm. Men jag hade gärna velat ha en flik där det var igår var det -5 och, då, och idag är det 0 och då är jag så här, okej, men då är det lite varmare än vad det var igår, men det blåser ändå lite mer. Ja, okej, då fattar jag. Det finns inte, och det är så jävla störigt.
Då hade jag sluppit de här jävla långkallningarna.
Det hade du gjort. Mm. För att du hade bara, aha, men igår var det fan kändes det som -8 och idag känns det som bara 0.
Men toppen, man vet väl hur en viss grad känns?
Nej, jag vet inte.
Okej. Okay. Efter 30 jag år vet på
inte,
jorden.
Jag vet inte det, och jag tror att det är många som inte, det hade hjälpt många om det bara stod igår.
Japp.
Så, tack. Plåster är, det finns en liten så här glassbar på Odengatan som heter Snö.
Mm.
Där det är så fucking mycket folk hela tiden. Men skit i deras glass. De har dagens pasta.
Aha.
Varje dag. Alltså det är så gott. Alltså deras dagens pasta, alltså det är så gott. Så
jag trodde det bara var glass.
Nej, nej, nej.
Det är ett litet fik typ.
Alltså det är ett litet hål i väggen på Odengatan, alltså ja, skitsamma.
Vid Vasaparken.
Vid Vasaparken, exakt. Mm. Nej men alltså deras pastor, alltså, nej men oh.
Med glassen också måste få en.
Ja, ja, glassen är ju,
den är otrolig.
Men jag tror att den vet alla som bor i Stockholm att så här, den är. Men alltså gå dit och ät. Alltså,
vilken pasta?
Nej men alltså de har dagen, så det är olika varje dag. Det finns en så, och de har ofta en vegetarisk och en annan och en typ sallad. Salladen har jag aldrig ätit. Men alltså pastorna är så goda. Alltså de har någon så tortellini med fyllda med kronärtskocka. Alltså den är så, jag drömmer. Och igår när jag var bakis åt jag en tomatsås med pancetta och spaghetti. Alltså
oj.
Ja, det är mitt plåster. Snö.
Tack för att ni har lyssnat den här veckan.
Vi älskar er.
Ja, och vi förstår att det här kanske har rört upp känslor hos er.
Eller väckt nya tankar.
Ja, och vi kommer absolut att prata mer om det här hela veckan, tror jag.
På Instagram.
Så följ oss.
Följ oss. Det ska vara podcast.
Puss, hej!
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.